Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. Predikotexten idag läser vi i Lukas evangeliets 19 kapitel med början på den första versen, där orden lyder så i Jesu namn. Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen, och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sackeus stod och sa det till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt det fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa det till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. I nåd och sanning bland oss bor den dolde guden, mild och stor, en frälsare för alla. Vi skådar nu hans härlighet som ende sonens härlighet och till hans fötter falla. Ha tröst mitt bröst, gläds att ordet kött är vordet, Gud förklarad och hans kärlek uppenbarad. Vi firar andra söndagen efter trettondagen. Det kallas på latin, söndagarna efter trettondagen kallas på latin för epifania. Och det betyder uppenbarelse. Och det var det vi sjöng om. Vi skådar nu hans härlighet som ende sonens härlighet, Gud förklarad och hans kärlek uppenbarad. Och samma sak läste vi om i evangelietexten som avslutades med orden: detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Och en ytterligare har vi läst om hur Jesus uppenbarar sin härlighet i berättelsen om Sackeus. Där uppenbaras för oss Jesu ärende hit till jorden i det ord som avslutar vår predikotext. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi skådar nu hans härlighet som ende sonens härlighet och till hans fötter falla. Gläds att ordet kött är vordet, Gud förklarad och hans kärlek uppenbarad. Sedan gammalt firas den här söndagen som hemmets söndag. Och vi sjöng i gradualsalmen om välsignelsen som vilar över det hem där Jesus bor och lever tillsammans med familjemedlemmarna. I evangelietexten läste vi om bröllopet i Kana, där Jesus första gången uppenbarade sin härlighet. Och så vittnar den berättelsen för oss om hur Jesu närvaro helgar hemmet. Vi får inte veta mycket om de två som gifte sig där och som bildade familj och ett gemensamt hem tillsammans. Men det vet vi att när de nu skulle börja sin vandring genom livet tillsammans så ville de ha Jesus med från början och så bjöd de honom med till bröllopet. Och så har genom årtusenden en hel värld fått läsa och höra om glädjen och välsignelsen av att ha Jesus med. Jesu närvaro helgar hemmet. Det är en maktpåliggande uppgift för oss kristna i denna tid att hävda äktenskapets heliga stiftelse och låta kristna hem och familjer framstå som lysande undantag i ett samhälle där så mycket mörker, sorg och nöd präglar många hem och familjer. Så många destruktiva krafter arbetar på att bryta ner alla hem- och familjestrukturer. Äktenskapets heliga stiftelse inte bara ringaktas och baktalas, utan det dras i smutsen. Man flyttar ihop och man flyttar isär allt eftersom det passar. Motsvarar inte den människan som jag har flyttat ihop med mina förväntningar, så får jag väl leta efter någon annan. Det går så länge det går. Man finner den stora kärleken och rusar iväg bara för att snart tröttna och börja leta efter nästa stora kärlek. G.A. Danell skriver i en av sina småskrifter där han skriver om äktenskapet och gör en jämförelse med hur det är när man köper en dammsugare eller det enklaste elektriska apparat, så får man genast med en garantiförbindelse på några år. Men, säger han, gäller det någonting så djupgående, så genomgripande som två människors liv tillsammans, så är man inte ens beredd att offentligt inför vittnen avge den försäkran om kärlek och trohet som vigseln innebär. Man är inte beredd att avge några offentliga bindande löften. Man vill inte ge några garantier, men gärna hålla en bakdörr öppen om man skulle komma på andra tankar och känslorna skulle svalna. Rent allmänt så är det inte bara ytlighet, slarv och ansvarslöshet att handskas så med människors innersta känslor. Det avslöjar utarmningen av människovärdet i vårt samhälle. Och det visar vart utvecklingen leder på det horisontala planet, människorna emellan, när förbindelserna vertikalt uppåt är avskurna. Vi kan alla dagligen se hur korset har blivit ett smycke som var och varannan bär utan att för ett ögonblick tänka på vad korset symboliserar. Men korset predikar om hur Gud i Kristus försonar världen med sig själv. Och de korslagda armarna säger oss också något om hur relationen mellan Gud och människan och relationen människorna emellan hänger samman. Där relationen uppåt är återupprättad, där kan också relationen människor emellan fungera till välsignelse och glädje. Men där linjen uppåt är bruten, där blir det också bristfälligt och fel i förhållandena människor emellan. Där man lever under korsets tecken, där flödar välsignelse från ovan över hem, familj och samhälle. Den moderna människan vill inte stå under någon. Hon vill vara fri, självständig och oberoende. Men den önskan är en illusion. Människan lämnar åt sig själv, är sin egen värsta fiende. Man står alltid under någons herravälde. Och väljer man att i orättfärdighet undertrycka sanningen, det vill säga förkastar man Guds ords undervisning, avvisar man Guds ords ordningar för mänsklig samlevnad och byter ut sanningen mot lögnen, som Paulus skriver i Romarbrevet 1, så blir följderna ödesdigra för relationerna människor emellan. Och det visar sig särskilt på de områden som hör samman med människors allra närmaste förbindelser. Äktenskap, hem och familj ingås och upprättas av man och kvinna. Det är Guds ords ordning. Och där den ordningen får gälla blir det till välsignelse för hela samhället. Men förkastar man Guds ordningar och låter synden regera, drar man ner förbannelse över människorna. Numera är det inte bara högljudda avvikare och populister som kräver samhällets godkännande av sexuella, homosexuella förbindelser. Utan nu viger vår svenska folkkyrka personer av samma kön och välsignar sådant som Gud uttryckligen och på många ställen i den heliga skrift fördömer och förkastar. Sådana blir frukterna när man byter ut sanningen mot lögnen. En sorglig men alldeles självklar följd av ett uppenbart gudsförakt och ett vittnesbörd om att den frihet och självständighet man tror sig ha uppnått när man lämnar Guds ord, det är ingenting annat än en djävulens slavtjänst. Gud utlämnade dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde ett sådant som är mot naturen. Romarbrevets första kapitel. Vi har en stor och välsignad uppgift, kära kristna, att där vi går fram lysa som himlaljus i världen, i ord och handling, i liv och vandel, bära vittnesbörd om den välsignade är för den enskilde, för hem och vuxna, för hem och familj, för hela samhället att få ledas och styras av Guds ords ordningar. Välsignat är det stilla bo där alla är ett i tro, där alla vill tjäna Gud och akta på hans viljas bud. Välsignat varje folk består, där tro till barn från fäder går, där faderns nåd och Kristi frid regera får från tid till tid. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han kan välsigna våra äktenskap, hem och familjer. Han kan hela där det har gått sönder. Han kan lindra och läka. Han förlåter synder och helar brister. Och där allt sammans har gått förlorat, där kommer han för att uppsöka och frälsa. Om detta har vi också läst om i dagens predikotext. Om du är blind som en Bartimeus och lik en Thomas som ej kan tro och rik på synder som en Sackeus, vid nådastolen där finns dock ro. Jesus är på vandring upp till Jerusalem. Jesus tog de 12 åt sidan och sade till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Så närmar de sig Jeriko, och där vid vägen sitter den blinde Bartimeus och tigger. Han hör att mycket folk är i rörelse och undrar vad som händer. Och när han får veta att Jesus från Nazaret går förbi ropar han om förbarmande, och han får öppnade ögon till att se Jesus. Och så fortsätter Jesus in i Jeriko och kommer förbi tullstationen. Där sitter Sackeus över publikanen, tullmästaren. Allmänheten visste vem han var. Folk visste hur han hade skaffat sig sin rikedom. Han tjänade ockupationsmakten, romarna, och han var en utsugare, en förtryckare, en bedragare, en tjuv, en riktig usling. Det framgår också av hans egen bekännelse i vår text. Det är inte svårt att förstå att han står utanför Guds rike, att han var långt ifrån. Förutom hans usla syndande på andras bekostnad så var han rik. Och rikedomen är ett stort hinder för den som vill komma in i Guds rike, säger Jesus. Det är som med kamelen och nålsögat. Det är omöjligt. Men det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Sackeus hade fått höra sådant om Jesus som hade fängslat hans hjärta. Någonting hade gripit tag om honom så att han inte kunde bli fri. Han måste få se den mannen han hört så märkliga ting om. Hade Sackeus genom sitt yrke mött så mycket förakt och hån att han börjat fundera över sin oärliga hantering? Hade han månne fått ont samvete? Hade Guds ande fått väcka och oroa ett förhärdat syndare hjärta? Hade han hört så mycket om Jesus frälsaren att han hoppades och önskade få möta honom, att det skulle vara någon sorts hjälp? Hade han månne hört att Jesus var publikaners och syndares vän? Vi vet inte vad som drev Sackeus, men önskan att få se Jesus var så stark att han skyndade sig i förväg för att hitta ett ställe där han kunde få se Jesus. Han struntade i vad folk skulle tycka och tänka och klättra upp i ett träd. Luther talar om två omständigheter som hindrade Sackeus att få se Jesus. Han säger att han var småväxt. Och så tillämpar Luther det så och säger att rika människor har små och trånga hjärtan. Rikedom och näringsomsorger tar så stor plats att det inte blir rum för Jesus. Och så säger han att det var så många människor runt Jesus. Och Luther säger att det är den anstöt som förekommer överallt i världen. Man ser på sina grannar och tar hänsyn till dem istället för till Guds ord. Axel B. Svensson skriver i en tänkvärd betraktelse om Sackeus att han säger att det var lärjungarna som skymde bort Jesus för Sackeus. Och så blir det när prästen eller predikanten vill vara människor till behag, bli uppskattad och få beröm. När kyrkfolket upphöjer sin själasörjare istället för att upphöja frälsaren, då har själasörjaren skymt bort Jesus så att syndaren Sackeus inte ser honom. När någon i lärjungaskaran vill bli stor och märklig är risken stor att han skymmer bort Jesus för den förtappade som Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa. Guds ord säger, sök och ni ska finna, klappa på och det ska öppnas för er. Och sanningen i det löftet fick Sackeus den här dagen erfara. Jesus visste att han satt där i trädet. Inte bara det, Jesus visste allt om honom. Och så bjöd han själv in sig som gäst hemma hos Sackeus till den mest ovärdige. Sackeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Och Sackeus hörsammade med glädje kallelsen. Han skyndar sig ner och tar med Jesus till sitt hem. Och nu blev folk upprörda. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Jesus måste gästa Sackeus. Det var ju för hans skull han hade kommit till världen. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han måste idag, inte imorgon eller när det kunde passa för Sackeus. Utan det var Sackeus, skynda dig ner idag. Och Sackeus hörde och lydde med glädje. Och tänk vilken lycka för honom och hans familj. Från den dagen var allt förändrat i Sackeus hem. Idag har frälsning kommit till denna familj eftersom också han är en Abrahams son. Så hade ett hem där i Jeriko blivit ett välsignat och saligt hem. Sackeus och hans familj hade blivit kristna. De trodde på Jesus som sin frälsare. Och därmed hade, som Jesus sade, frälsning kommit till denna familj. När Jesus säger att det här har skett eftersom han är en Abrahams son, så betyder inte det att saligheten beror på om man är född jude eller inte. De egenrättfärdiga och förnekare som ville göra gällande att de var Abrahams barn fick av Johannes döparen frågan hur de skulle kunna fly undan den kommande vredesdomen. Tro inte att ni kan säga till er själva vi har Abraham till fader. För Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Och därmed är det också sagt att det är inte den yttre tillhörigheten till ett visst folk eller en viss kyrka som gör människor till Abrahams barn och till kristna. Det som håller sig till tron, det är Abrahams barn, säger Paulus i Galaterbrevet 3. Och det var Sackeus tro på Jesus som gjorde honom till ett Abrahams barn i anda och sanning. Han började den dagen vandringen i spåren av den tro som också var Abrahams. En vandring i tro på Guds ord och löften, i tro på Guds frälsning i Kristus Jesus. Och vi ser också att denna saliggörande tro bar frukt. Sackeus stod där och sa: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyradubbelt tillbaka. Nu hade Sackeus lärt känna frälsaren. Han hade fått frid i hjärta och samvete. Han hade kommit i ett rätt förhållande till Gud. Och då blev det viktigt, ja, en tvingande nödvändighet att ställa allt till rätta också i förhållande till människor så långt det var möjligt. Från och med nu var det omöjligt för honom att fortsätta i synden med sin syndiga hantering. Nu skulle han vandra trons väg. Och då gick det inte att fortsätta som en tjuv och utpressare. Det betyder nu inte att Sackeus måste lämna sitt yrke, sitt arbete. Men han skulle sköta det efter Guds ord, ärligt och uppriktigt och efter bästa förstånd. Och med ett av Guds ord upplyst samvete. Det var också vad Johannes döparen svarade de publikaner och soldater som kom till honom att få råd. Mästare, vad ska vi göra, frågade de. Och så svarade han om: kräv inte mer än vad som är fastställt. Och så till soldaterna som frågade: vad ska vi göra? Så svarade han: våldför inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöjer med er lön. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Sackeus var en av dem som fick erfara sanningen i de orden. Han, den mest ovärdige, hade fått ta emot Jesus i sitt hjärta och i sitt hem. Detsamma hade Paulus fått vara med om. Han, också han den mest ovärdige, hade Herren förbarmat sig över och skänkt nåd och salighet. Och därför betygar Paulus: det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste, säger Paulus. Och så säger han att det som har hänt med mig, det får ni ta som en förebild. Jag mötte barmhärtighet, säger han, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod, främst mot mig, och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Så var det också en förebild för oss hur Herren Jesus Kristus förbarmar sig över den största bland syndare. Och så är det Guds ords budskap till dig idag. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Också dig, den främste, den största. Om du är blind som en Bartimeus och lik en Thomas som ej kan tro och rik på synder som en Sackeus, vid nådastolen där finns dock ro. Skynda dig ner idag. Amen. Låt oss be. O Herre Gud, himmelske Fader, vi prisar dig för din sons evangelium som gör allting nytt. renar våra hjärtan och samveten och spränger syndens bojor. Vi ber dig, låt honom som med sin närvaro helgade bröllopet i Kana alltjämt i sitt ord vara våra hems dagliga och omistliga gäst. Hjälp oss att ej svika vår trohetsplikt och förspilla hans gåva, utan genom honom bevaras, helgas och förnyas och leva vårt liv på jorden, dig till ära. Amen.